Én vagyok értem azt. Megteremtik majd időnk a rendedet. Tehát kettő, mert a kérdés az, hogy elvihet, hogy szegyet, hogy szegyet, hogy kommer ut, hogy megkaptere, jag ber för alla som lyssnar att hjärtan ska vara öppna. Herre, gör ditt verk i oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Vi läser dagens evangelietext. Som är, finns på sidan 1539 i psalmboken. Finns på väggen. Finns i era biblar. Markus evangeliet. Kapitel 12. Vers 41 till 44. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner 2 kopparslantar. Alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: sannligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom. Allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Det byggs på väldigt många olika platser här i staden. För ni tänker på det, om man rör sig lite i centrum och så. Det byggs på flera olika platser. Man ska göra en ny park här, borta vid brandstationen. Och här precis utanför så är det ju teknik- och innovationscenter som har byggts. Där enkla män och kvinnor arbetar. Andreas är en av dem som har med till där. Men jag tycker det är intressant det där med byggnadsverk. För jag är där ofta, Rafael som sagt, gillar ju maskiner och sådär, så vi ofta och tittar på grävskolor och allt det. Men från ena dagen till den andra dagen så tycker jag att vi ser någon skillnad alls. Jag tycker att vi ser precis, det ser likadant ut som att göra någonting egentligen. Nej. Men med tid, så kan man se stora förändringar. Jag var nu i Uppsala i veckan och jag bodde där förra hösten. Och den byggs det också otroligt mycket. Och stället där jag bara kan gå rakt fram står med stora byggnader. Med tid så händer mycket. Jesus, han var med sina lärjungar på tempelplatsen. Och det här templet var en fascinerad byggnad. Oerhört stor. Herodes, som nu var död, han hade arbetat och restaurerat det här templet i dryga 40 år. Som Zerubabel tidigare hade byggt. Och man tror sig att det kunde vara så 10 000 arbetare samtidigt som kunde bygga det här templet och dess område. Och det var tusentals med präster som fick utbilda sig till hantverkare, för det var vissa områden som bara de fick vara på. Omkretsen på tempelområdet tror man var alltså ungefär 1,5 kilometer. Och det var den absolut största byggnaden i den då kända världen. Ungefär som 13 fotbollsplaner som man liksom lägger ut bredvid varandra. Och det är inte konstigt när Jesu lärjungar och Jesu och hans lärjungar går därifrån efter att de har sett den här änkan, så säger de så här i Markus 13, vers 1-2. När han gick ut från templet sa det en av hans lärjungar: mästare, se vilka stenar, vilka byggnader. Jesus svarade: du ser dessa stora byggnadsverk, här kommer inte att lämna sten på sten, utan allt ska brytas ner. De här stenarna som byggdes i templet, i tempelområdet, de kunde alltså vägas runt 50 ton. Om vi tänker pyramiden som ett fantastiskt byggnadsverk. Pyramidens stenar väger ungefär 15 ton. var det 50 ton. Och den största stenen väger så mycket som vad man tror, 415 ton. Och det är alltså en vikt som dagens otroliga lyftkramar inte klarar av att bära. Så man kan ändå förstå lärjungarnas fascination över det här templet, över den stora byggnaden. Men det var inte bara stenblocken som var fascinerande, utan stora delar av det allra heligaste var klätt med guld. Och den judiska historikern Josefus, han berättar att när solen steg upp och lyste på det här guldet, så var det så starkt som att det var solen själv man tittade in i, och man var tvungen att vända bort sitt ansikte. Det var absolut en av de vackraste byggnaderna, om inte den vackraste byggnaden, på den här tiden. Och som ni då förstår, så är det en helt stor industri och enorma summor med pengar som måste samlas in för att kunna bygga detta verk. Och vi kan läsa i Matteus evangeliet att till och med Jesus betalade in skatt till templet. Och han säger, för att ingen ska stöta sig på oss, säger han. Men han gjorde det, för att ingen ska stöta sig på dem. Ett helt folk spenderar enorma resurser i templet. Men samtidigt som den här stora industrin byggs upp, så ser man att Jesus träder fram och kan utmana. Det står, som vi läste i dagens text, det står att Jesus satt framför templetkistan. Och det ska vi veta, på en helig plats, där sitter man inte. För ett par år sedan så var jag och Lovisa i Israel. Vi var uppe på tempelområdet. Nu är det ju muslimskt område, men Lovisa, hon var då gravid. Det var varmt, hon var trött. Hon satt sig ner. Snabbt kommer vakter fram och säger till henne, ställ dig upp, det är ett helt område, här får du inte sitta. Men Jesus, han sitter där. Och det visar på hans auktoritet, och det visar på den respekten som folk hade för honom. I Markus 11:17 så säger Jesus så här, och där säger han efter han har rensat och gjort upp i templet. Han undervisar dem och sa det, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rörmäste. Och i Markus 12:38-40, och det är precis innan dagens text med änkan, så säger Jesus så här. Och i sin undervisning sa han, se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen vid gästabuden. Och lyssna nu. De äter änkorna ur huset och blir långa bönen för sin skull. Så mycket hårdare blir det då inga får. Vi ser alltså att allt stod inte rätt till. Och egentligen så vänder sig inte Jesus mot den judiska tron och det judiska folket, utan han vänder sig mot korruption och egoism. De äter änkorna ur huset. De skriftlärda skulle egentligen ha ett jobb vid sidan av, så att de skulle kunna försörja sig själva. Men istället så börjar de livnära sig på andra, och där är man givna änkor. Och kanske gäller det den här änkan i den här texten. För i dagens text så ser vi änkans bidrag. Och som ni säkert har listat ut, så var inte den en stort bidrag. Troligtvis kunde de nästan till inte göra någonting för de här två små kopparslantarna. Han ser ett grupp kollekt här precis innan. Och vid något tillfälle så har jag också varit med på grupp kollekt. Jag vet någon gång när vi fick in och mynt. Så om det var att de hade gått ut eller om de var på väg att gå ut, och vi insåg att det här kommer att bli krångligt hur vi ska lösa det här myntet. Hur ska vi göra? Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Alltså ett mynt som nästan blir besvärligt att ta emot. Och det fanns faktiskt diskussioner bland rabbinerna om det här myntet, lektorn som hette. Ska man ens få ge det här myntet? Det fanns sådana diskussioner. Får man ge så lite som änkan gav? Men Jesus lyfter fram hennes gåva som den största. Varför? Jesus, han såg till hennes hjärta. För det är så, vi har alla möjligheter att bidra, att hjälpa, att sprida Guds rike efter den förmågan som vi själva besitter. Och det är någonting som Jesus ser med stor värme på. Och det är väl för typiskt i Jesus. Han älskar på något sätt ändra våra perspektiv. Få oss att tänka på ett nytt sätt. Hon visar att det jag har, det ger jag till Gud. Vad har du? Jag var som sagt iväg i här veckan och bodde hos en god vän. Och vi hade varit på en gudstjänst och skulle komma hem klockan var runt 9-tiden och skulle gå hem och jag skulle få sova i hans lägenhet. Och då ser man hans granne öppna dörren i, alltså ett balkongfönster lite. Och min vän ropar rätt till honom. Hallå, hallå, kom ut, måste prata med dig. Och så han är väldigt social här. Så de började prata lite och han får jag komma hem till en gång, säger min vän till den här grannen. Det var 9 på kvällen och den här unga killen från Sydafrika, han men alltså, det luktar så illa hos mig, så jag vågar inte bjuda in honom. Och min kompis då stod på sig och jag sa, det här ska vi lösa. Öppna dörren så kommer vi in och hjälpa oss. Så jag följer med där, står i hallen lite där och det luktar inte gott, det gjorde faktiskt inte. Och det visade sig att den här unga killen, va, han hade dammsugit upp lite vätska. Så det liksom blandats om i dammsugarpåsen, det var en riktigt frän doft där. Men min vän, han går in där och liksom byter den här dammsugarpåsen och hjälper honom. Och så säger han, allt för jag vet, säger han. Det där lilla, det där enkla. Och de hade liksom byggt upp en relation och han bjöd över den här grannen till bibelstudier och som jag förstår att han sagt att han var övertygad om att, alltså, att Jesus var en frälsare. Den lilla, den enkla. Och vi känner till berättelsen om de 5 bröden och de 2 fiskarna. Hur det får räcka till 5 000 i Jesu händer. Det lilla vi har får vi aldrig underskatta. För när vi lägger i Jesu händer så kan vad som helst ske. Trons kraft. Vi måste vara vaksamma på vilket rike vi står in i. Och vi måste vara vaksamma på vilket perspektiv vi måste ha. Det här templet som troligtvis var den absolut finaste byggnaden i området, kanske hela världen, ett par årtionden senare så är det helt raserat. Helt förstört. Och historiker som levde under den tiden menar att det såg ut som det aldrig någonsin ens har stått ett tempel där. Det var helt nedbrutet. För det man tror är att det fanns massor med, dels den här guldsmyckningen, och sen fanns det även vinklasar med vindruvor stora som bowlingkedjor, eller klot heter det, bowlingklot. Som liksom romarna förstörde, satte eld på och det smalt ner och rann ner, liksom det guldet rann ner mellan stenarna. Och de ville ju åt det guldet. Så de köpte elda på stenarna som small för att komma åt guldet. De bara grävde sig ner och ner och ner för att få de här pengarna, det där guldet. Till slut så tände fler borta. Här kommer det inte att lämna sten på sten, utan allt ska brytas ner, profeterade Jesus. Mycket av det vi engagerar oss i idag kommer faktiskt att vara borta. Kanske kommer allt brytas ner. Men Guds rike kommer aldrig, aldrig att gå ner. Tillbaks till änkan. Och jag försöker tänka så här kring änkan. Egentligen kanske att det stora kanske inte var egentligen vad hon gav. Trots att Jesus säger det. Men det stora kanske är vad hon har kvar. När allt är borta, vad finns då kvar? En förtröstan. En förtröstan på Gud. Den sista minimala tryggheten, de här två mynten, kanske att man kunde få en närmiljö i alla fall. Den sista tryggheten hon hade, den sista späda livlinan, var det enkelt att klippa bort. När de här små slantarna singlar ner i tempelkistan, så är det bara hon och Gud. Men det här är den absolut bästa arbetsmiljön för vår Herre. När det bara är du och det bara är honom. När du kan vända dig någon annanstans. När det bottnar för oss att endast han är vår frälsare. Änkan satte sin situation där det inte fanns några andra alternativ, det fanns ingen annan väg, i alla fall fullkomligt beroende av Gud. Det är här jag menar med den här trons kraft. Jesus, vår mästare, han lade hela sitt liv i sin Gud Faders händer. Och han lämnade sig i sin faders händer, och paradoxalt nog, i sin faders händer, så blir han nedbruten. I sin faders vilja så blir han nedbruten, han blir plågad, han blir hånad och slutligen dödad på korset. Allt för att få ta våran synd. Så när vi får komma till Faderns händer genom Jesus fria från synd, blir vi upprättade, vi blir omfamnade, vi blir välsignade. Vi läser från Lukas 15, vers 14-20. Det här är en känd bibelberättelse, men som handlar om den förlorade sonen. En av sönerna ville liksom ta sin fars arv och lämna sin far. Och det blir svåra tider, jag läser. När han hade gjort sig av med allt, blev det svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskivorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina dagdrömmare. Och han gav sig av hem till sin far. Vad var det här? Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom, omfamnade honom och kysste honom. Jag kommer ihåg när den duktiga bibelläraren, teologen Agnon Lander, som jobbade på Johanna Lund, när han var här och pratade om den här texten. Han pratade just om här att ta ut sitt arv. Det är precis samma sak som att önska att sin far blev död. Alltså oerhört allvarligt. Men till det här när han kommer tillbaks, står en far med öppna armar, kysser honom, omfamnar honom, ställer till med fest, sätter en ring på hans finger. Den förlorade sonen, lik änkan, de hade ingenting. Jesus, han gick inte i döden för att rädda det här ståtvetänket. Det gjorde han faktiskt inte. Men han gick i döden för att rädda dig. För att rädda mig. Och vi kan läsa i första Korinthierbrevet, kapitel 6, vers 17. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden? Som ni har inom er och som ni har fått från Gud. Vi tillhör inte dig själv. Vad har jag velat sagt idag? Vi har möjlighet att ge det lilla vi har som änkan gjorde. Och ge det till Jesus. Och han gör det något fantastiskt. Men också om vi känner oss tomma. Och inte bara när vi känner oss tomma, när vi verkligen är helt tomma. Både till ande, kropp och själ. Så får vi lägga oss i hans händer. Det fantastiska templet som nu inte finns kvar. Som 10 000 arbetare jobbade på samtidigt. Jämför det med Jesus. Snickaren från Nasaret och även universums herre som får arbeta med oss. Han bjuder oss till evigt liv. Han bjuder oss till evig gemenskap. Och lika väl som vi ser arbetsplatsen när man går förbi snabbt så kanske man inte tycker det händer så mycket. Men över tid så är Jesus fantastiska verk i oss. Du ber Jesu namn. Tack Jesus för att du gav ditt liv för oss. Tack för att vägen till dig är öppen. Vägen till Fadern är öppen. Tack för att du välsignar, om du så är så lite som två kopparslantar, som i mänskliga ögon kanske är nästan någonting som ser ut att vara besvärligt. Att du kan välsigna dig och säga att det är den största gåvan här. Tack att när vi är helt tömda, när vi känner oss svaga, sjuka, ängsliga. Tack att då är du vår tröst. Tack att det är det absolut bästa miljön här för dig egentligen. Att arbeta på oss, att välsigna oss, att omfamna oss. Vi ber om dig i Jesu namn.